Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Dagens avsnitt är vi själva och ämnet är ett ämne som jag tror inga tänkande människor eller kännande är likgiltiga inför, speciellt nu, Israel och Palestina-konflikten. Innan vi börjar vill jag påminna om att det inte är gratis att göra podd. Vill man sponsra oss så swisha 123 535-4857. Man kan också köpa våra kulturpåsar, t-shirts, hoodies och kaffemuggar hos podstore.se. Det är bara att logga in där. Jag vill också påminna om att framför allt kan man sponsra oss genom att köpa vår öl Cyril och Stig Olof, som finns på Systembolaget på Söder, Enskede, Nacka, och som görs av gamla Enskede bryggeri. Och därför vill jag också gratulera att 3 nya restauranger har tillkommit som tar in. Först och främst då de första som kommer servera den på fatöl. Det är Katarina Ölcafé, ett riktigt fint smakarhak i Sofo på Söder. Sen har vi restaurang Veroni, en italiensk restaurang som öppnar 1 november i Best Westerns hotell vid Kungens Kurva. Jag har en scen i mitt seriealbum som jag gjort tillsammans med serietecknaren Peter Bergting, Vad som än står, om fotbollshuliganer. Och i den scenen så är det en tjej som säger till huvudpersonen att ja, när man går på Ikea tillsammans då är man verkligen ihop. Då har man börjat vara ihop. Nu slipper man gå dit och äta deras torra gamla köttbullar och lax när man gäller, utan det är bara att gå till restaurang Verona då, Kungens Kurva, Best Westerns hotell. En annan som har kommit tillbaka är Rådhusbaren. Vi säger grattis till er också på Kungsholmen, bland annat ett av Stigs och mina stamhak, där de också har poesiaftnar och med mera ibland. Och framförallt Filmhuset, kafeteria och restaurang. Så där är ju alla filmarbetare känner till vad det är för ställe och är där säkert då och då. Men också, man kan ju också se film på Cinemateket och då beställa en olut. Slutligen vill jag påminna om att vi vet inte om vi får ihop det, men vi ska försöka ha en skrivarkurs i Berlin sista veckan i november. Och om inte det, garanterat i Stockholm 2 helger. Vi har fått en lokal där i Tallkrogen i februari. Och är man intresserad att gå och skriva kurser, maila cyriloxid@gmail.com. Ja, idag är det alltså söndagen den 15 oktober. Vi sitter hemma hos Stig på Lilla Essingen. Och det här avsnittet är lite extrainsatt nästan, kan man säga. Det ska handla om Israel-Palestina. Amir, den här iranske svenska unga regissören som tillsammans med sin kompis Robin gör en dokumentär om dig och mig. Han ringde mig då och sa, ska du som fjärdedels judet, ska du ner och demonstrera mot Hamas där? Nej, jag har inte tid för att jag sitter och redigerar min bok nu, men också jag ska spela in podd om just Israel och Palestina med Stig. Han bara, ja, men vad så Stig där då? Sa Amir. Jag bara, ja men Stig är ju som du och jag själv och alla förnuftiga, intelligenta människor, såklart pro-Israel, men faktiskt här, det brukar ju vara att jag är mer pro-Israel än honom. Igår när jag pratade med Stig innan vi skulle träffas, så medan jag pratade om att jag tänkte faktiskt på palestinerna där, och jag var ju i synagogan i torsdags också, där man bad för gisslan och att kriget ska ta slut. Men jag tänkte också på palestinerna, att det grusas eller som
Israels försvarsminister nu säger det ska plattas till Gaza. Och jag tänkte att de har ingen el och sånt, men inte bara det att det är en humanitär flyktingkatastrof nu på gång. Men det första Stig pratade om då var de här alla bebisar och sånt som de har skurit halsen av Hamas. Journalister, några av våra skarpaste hjärnor, vägrar tro på det när jag men då, det är ju från vänstersidan då som vi då, det är ju därför också sa det här med förnuftiga och intelligenta, att vänstern tenderar att gå på känslor väldigt ofta. Och när det är så allvarliga saker som, jag vet, kanske hundratals barn man har skurit halsen av, då reagerar de med känslor också, men då går känslorna och inte tror dem, och det är som i Butcha i Ryssland, att man tror, man till och med där också trodde, för att jag tror att det grundar sig att allt som är pro-amerikanskt, det vill särskilt svensk PK-vänster avskydda. Och så först när man visar upp för det var själv kring Butcha, då kan man berätta tro, men inte ens nu kanske. Vad säger du, Stig?
Alltså,
jag tänkte säga till mig, här börjar Stig prata mest om barnen och sånt, så det här känns ju faktiskt Stig ännu mer då pro-Israel.
Nej, men alltså, nu måste du faktiskt hejda dig lite grann. Hörs jag nu, eller ska jag sitta närmare? Nej, men alltså, jag är verkligen inte pro-amerikansk. Men jag känner ju med...
Är inte pro-amerikansk, pro-israel alltså?
Ja, nej, men alltså, jag känner med det judiska folket. Och jag upplever... Jag läste Ingmar Carlsson heter han. Hans bok om...
Jag ska bara avbryta kort bara. För jag möter så många människor hela tiden som säger, och det kanske du också har mött, Stig, som säger att jag har fått så jävla mycket boktips genom att lyssna på era poddar. Så Stig säger nu Ingmar Carlsson. Jag minns inte namnet på hans bok, och jag har faktiskt inte läst den, men det är en bok jag är på väg att läsa. Men vi kommer nämna böcker som har gjort den här konflikten som Stig tycker är bra och jag tycker är bra. Så googla namnen på de författarna vi kommer lämna.
Det här handlar om bakgrunden till hela konflikten. Alltså tillbaka till 1800-talet och så. Och man kan säga så här. Alltså jag upplever att det som hände. Jag har ju läst då. Nyligen har jag läst om Imre Kerters Mannen utan öde. Jag har också läst.
En judisk ungersk författare då, ja, som Nobelpristagare som satt i koncentrationsläger.
Ja, och jag har också läst om Sebalds bok Utvandrare, som handlar också om judar, alltså efter förintelsen. Och det som hände med judarna är ju något som vi på något sätt måste leva vidare med.
Primo Levi kan vi ta i gänget
snabbt. Ja, naturligtvis Primo Levi. Men alltså, det som har hänt nu på senare tid, det är väldigt svårt att separera de här sakerna. Dels finns det något som jag skulle kalla för antisemitism som drabbar just judarna, som inte har att göra med islamofobi eller något sånt. Alltså båda de här folken, palestinier och judar, är ju semitiska folk. Jag behöver inte gå in närmare på det.
Precis, men, det är så att du och jag pratade om för några veckor sedan. Att det är så jävla dumt när folk säger bara antisemit. Det är ju semitiskt folk. Det är egentligen araber också, ja, i den språkgruppen.
Ja, de är ju så nära rent språkligt att de... Det är ungefär som, kanske inte svenska och danska, men svenska och tyska. Va? Mm. Alltså de förstår varandra ungefär. Va? Och det är ingen sådär... Det är inte alls som svenska och franska. Och sånt. Mm. Men alltså... Rent genetiskt så har man då upptäckt det att det är större skillnad mellan judar och de som lever i Libanon än mellan judar och palestinier. Det låter lite konstigt. Man kan säga rent generellt sett att de som är palestinier, eftersom folk flyttar inte så jäkla mycket för i världen, det är de som var kvar i Israel under den babyloniska fångenskapen.
Ja, sen, jag kommer ihåg, jag åkte med en tjej som jag, hon trodde mig först, tror jag, eller började tro när jag hänvisade till dig då, som hon tror inte att judarna är en ras, hon tror att hon, att judarna också vänstersidan då, hon hon tror inte att det är en ras utan att det är en religion. Men där i podden vi kan hänvisa bak till ytterligare författare, Okej, Amen heter hennes bok. Kanske den enda jag kommer ihåg titeln på den. Nina Solomon som skrev om chassidisterna som inte är sionister. Sionister betyder alltså att du vill ha en stat. De vill vänta tills den nya messias kommer. Så många bland judarna, jag tror själv att jag hade varit antisionist för 100 år sedan, men inte idag. Vad jag skulle säga där att med Nina, vad skulle jag säga där att
Nej men alltså så här.
Nej men att det är ju det hon sa i den podden. Det är dit jag vill komma, att månaden innan Nina gästade vår podd där, Nina Solomon avsnittet, då hade ju Newsweek genom DNA-tester visat att palestiner och judar är samma ras, men ja, inte med araber.
Nej men alltså det med ras behöver vi inte bry oss så mycket om, men man kan ju säga så här att själva grejen med judarna, det tänkte jag mycket på när jag läste just Nina Solomins bok. Det är ju att de håller ju väldigt hårt på, de är ju matrilineära, det bygger på att mamman måste ha varit jude, va? Man måste kunna garantera blodet så att säga. Va? Men alltså vad betyder det? Jo, det betyder ungefär det här. Att på samma sätt som du tänker det, djupa familjer inom senarna, eller romerna som man säger nu för tiden.
Som vi ju redan har tagit hand om.
Och jag menar, där handlar det om att du ska ha en fläckfri bakgrund si så många hundra år. I judarnas fall så handlar det om många hundra år. Och det gör att när du gifter dig in i en familj så har du ett ansvar som jude, som praktiserande jude, för att uppträda korrekt.
Mm.
När det gäller vissa centrala saker som bygger på Gamla testamentet. Då.
Ja. Ja, men
vänta nu, avbryt mig inte. Alltså, det där har vi som goj, som utanförstående, lite svårt att riktigt förstå. Men det där är någonting som inte är helt, liksom, det är inte helt korkat, om man säger.
Nej, men också.
Och jag menar, det där är faktiskt avgörande för den animositet som möter judarna. Va? Därför att när du tittar på 1900-talet och du tittar på uppkomsten av antisemitism, framförallt inte i Tyskland och Österrike i första hand, utan i Frankrike och tidigare i Spanien.
När vi är inne här på det, att sionistiska rörelsen av Theodor, som vår namn med vår producent där, Theodor
Herzl,
ja, på 1890-talet. Men den startades, den kom till bakgrund av att det var Dreyfus-affären, där man sa att Dreyfus, den här franska officeren, hade sålt ut till Bismarck-Tyskland. Du hade samtidigt antisemitism i Bismarck-Tyskland, men framförallt pogromerna i Ryssland, där det också gick så långt i början av 1900-talet någonstans, att det dödades 40 judar där. Och då började man snacka om att vi måste ha ett eget land. Man pratade om USA och Argentina. Så det var inte helt självklart, men i och med Bibeln, och det har också, det ska man komma ihåg, du hade bott judar där sen Bibelns tid fortfarande. Då började man prata om att skapa ett eget land, och då började man utvandringar, men du drog mer till USA där. Och vänstern vill gärna tala om att det är därför vänstern då är så anti-Israel, att det är den sista kolonialmakten. Men där måste man också ta andra världskriget då, att det var inte som indierna, hej, vi ska hit och ha ert elfenben, eller vi ska till Jamaica och ta ert kaffe, eller till fransmännen till Kina och ta ert sidan, utan det handlar ju om att det var ett folk man faktiskt försökt utplåna och gasat ihjäl 6 miljoner. Och då,
ja, alltså jag vet inte om den här historieskrivningen som du beskriver överhuvudtaget är korrekt, men jag fortsätter. Alltså, det som har hänt nu, va, när Israel ändå sedan 1948 har blivit en stat, det är att de här som levde där, de som är palestinier, de känner sig naturligtvis, för de trängdes ju ut av de judar, för det kom in då. Först var det ganska få, sen blev det fler och fler judar.
Ja, men alltså i början av 1900-talet, man köpte, det var en avkrok i Osmanska riket, och judar köpte mark, framförallt av osmanska köpmän, men även av palestiner framförallt. Så att man var nästan där på 1930-talet egna halvområdet av det Palestina där, nej, inte kanske halva, det vet jag inte, men man ägde ett stort område. Det var tre upplopp från arabpalestinerna som kallades då mot judar, som faktiskt de,
ja, men det handlar om att de,
men då var det brittiska,
det handlar om att det fanns en väldigt stor, man vägrar ju tala om sådana saker, men det var en stor kulturell skillnad mellan de som var judar och de som var palestiner, eller de som var araber som levde i Palestina.
Ja, och här menar du med, där vill jag bara köra kortfattat med skillnaden med vilka du gifter med och sånt. Att där har du ju Israel har 12 stammar. Jag fick ju, det är så min nästa Ukraina-bok kommer inledas med att jag får reda på där inför nästa att jag är barnman till Gunnar Kassman då, Sveriges Great Gatsby. Men den stammen, Rabbi Kassman, som går rakt i nedstigande led till kung Salomo. Alla på K till exempel, Cohen, vi får inte, jag får inte gifta mig med en Cohen. Här har vi en kontaktannons, men jag får gifta mig med min dotter till Bonniers eller Weil, ja, till exempel.
Vi droppar det där.
Det är därför
vi,
inte någon innehåll.
Nej, men alltså jag och du har ganska olika åsikter, det kan vi då konstatera. När vi kommer tillbaka till det som har hänt nu, så är det helt förskräckligt. Och jag undrar om inte snubben som är, vad heter det, president i Palestina i Västbanken. Undrar om inte han hade en poäng när han sa att han inte trodde att Hamas ledning riktigt hade koll på vad som hände.
Nej.
Därför att jag tror att det som hände nu är en katastrof. Inte bara för de som har drabbats av det, de som är judar. Utan även för de som är palestinier. Och jag menar att Israel har rätt att försvara sig. På samma sätt som Sverige skulle ha rätt att försvara sig om vi blir angripna. Jag har alltid försvarat den här muren som de byggde i Israel. Och har hävdat att om vi i Sverige blev attackerade, om vi hade den här typen av självmordsbomber i den utsträckning som Israel hade tidigare, då skulle jag vara med att bygga den muren.
Det kan du väl hålla med om, att alla krig som Israel var inblandad i, det är alltid, det är därför det heter Israel Defense Force.
Ja, men yes, då,
det är alltid de andra som har börjat.
Ja, så är det ju naturligtvis, det är ju ett faktum.
Och där är också, visar du svensk media, det står ofta så här, fram tills nu, även i år, så att Israel inledde nattet bombkrig. Det står aldrig vilka som började skicka in raketer.
Nej, nej, men alltså, och det måste naturligtvis, allt som är förkastligt och fel är förkastligt och fel. Men sen måste vi liksom backa ett steg och titta tillbaka på den här konflikten i ett större perspektiv. Och det är då jag blir orolig. Därför att man måste fråga sig, hur var det här möjligt?
Ja,
alltså hur var den här aktionen från Hamas möjlig? Ja, det har det inte kommit fram att Iran verkligen har bokstavligt talat legat bakom den här aktionen. Jag har svårt att tänka mig att Iran inte skulle ha varit medvetna om det. Och han avbryter inte. Å andra sidan så är det också väldigt svårt att tänka sig, alltså Ryssland och Kina hade varit helt omedvetet.
Nu är det blå, med Kinas godtyck kanske, men så här, både Hezbollah och Hamas är sponsrade utav Iran.
Ja. Mm.
Israel håller på att närma sig Saudiarabien, vilket nu blir en paus i. Senaste månaden, jag pratade med, jag stött av en slump när jag käkade lunch på en krog idag. Han satt och tjuvlyssnade en snubbe från försvaret. Han köpte min snabba nu, hisspitchen på kriget, om vi ska säga. Det är ju att, först och främst det här, Israels närmande Saudiarabien. Och det här chattade jag också med en svensk soldat i Ukraina. Senaste månaden, det här finns det papper på och bevis på, har Hamas varit veckovis höga företrädare i Ryssland. Putin vill...
Va? Är det verkligen så?
Lyssna, ja, det vet man. Putin, det här är min teori som många tror jag håller med om, särskilt militäranalys. Putin vill få bort rampljuset, och Iran vill ha bort rampljuset från Iran och Ryssland. Putin vill också få USA, vilket de har sagt igår, många där tydligen, det ser ut att gå igenom, och att man ger vapen till Ukraina och istället ger dem till Israel. Som den här svenska soldaten i Ukraina chattade med mig. Putin har gett dem lite skrot. Och så gör de det här. Och pushar dem till det här. Det är, inte, det är de inte fattar, Hamas, att nu är de övergivna. Nu är det som Israels försvarsminister säger. De plattas till och är snart ute i Medelhavet. Det som Yasser Arafat sa på sin tid på 70-talet. Det som jag växte upp med. Att jag är inte nöjd förrän alla judar är dränkta i Medelhavet. Det blir snarare, det ser ju tyvärr och alltså men sen kommer min teori här. Det är att Putin, som jag sagt till Kajsa Ekis Ekman, som är vän men som jag tjafsar med ibland, eller ganska ofta i den här frågan, är, som jag säger till henne, en högerpopulistisk regering är lika illa i Israel som det skulle vara i Sverige eller något annat land. Putin, varför tror du Putin valde Netanyahu till och medla när han gick in i sin operation i Ukraina? Putin ser det som så, slut med vapen till Ukraina, och när Netanyahu och de har swiped away Palestina då, och är ensamma i regionen helt där, då kan jag och Netanyahu, då har jag en på min sida, för båda är smått fascister.
Nej, men alltså det där är ju inte klokt. Alltså dina idéer är helt uppåt väggarna.
Nej, det är till och med alltså, svenska militären köpte
det. Ja, men det kan ju vara svenska militärer. De är väl inte så jävla intelligenta. Nej, men så här upplever jag det.
Jo, men det här jobbar alltså...
Ja, men det spelar väl ingen som helst jävla roll.
Nej, men då är han ganska en högskolebildning.
Ja, men det spelar väl ingen roll av hur hög utbildning han har. Han kan väl ha fel ändå. Nej, men alltså som jag ser det så är det stora problemet. Rent moraliskt sett så har Israel rätt att försvara sig. Och det som har hänt i Israel nu med den attack från Hamas som har varit mot Israel är fruktansvärt. Det är bestialiskt och det är förjävligt.
Man gick in och massakerade en rejfestival med tonåringar.
Ja, ja, det är verkligen, det är liksom inte okej. Okay. Det kan väl ingen säga att det är okej. Okay. Men det finns någonting som ligger bakom det här, som en skugga. Så du tänker att det finns en jätte som slänger en stor skugga över ett område. Och det avbryter vi inte nu. Det är ju det här. Att det finns en motsättning i världen. Som liksom successivt har kommit att bli mer och mer tydlig. Och den går mellan...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
USA och väst. Och det du kan
kalla USA och väst. Väst.
Ja, men USA och väst. Ja, men alltså det är USA och väst på ena sidan. Och andra sidan kan man säga att det är BRICS-länderna. Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika. Och nu har ju då de ansökt upp på väg att komma in. Nämligen Argentina, den stora mat exportören.
Ja, det sämsta ekonomin.
Men den stora matexportören, kanske till och med större än USA, och Saudiarabien, och Förenade Arabemiraten, och Iran, och Indonesien. Alltså, här i väst fattar man inte att det finns en skiljelinje i världen. Och den skiljelinjen har vi liksom med hjälp av massmedia på något vis förträngt. Alltså vi fattar inte att det inte är så att alla i världen tycker som vi.
Det där vet jag. Det vet också. Du har också Ivy League. Du har världens bästa universitet i USA också. Samtidigt som du har de sämsta. Jag kommer ihåg, när jag varit i Kambodja till exempel, Asien och jobbat. När man, nu är det ju bara 7% av alla amerikaner som äger pass. Och hälften av dem har bara när de ska till åka och festa på Jamaica eller Mexiko. Men resten som reser ut, de har sagt till mig själva att när vi kom ut hit i världen, man förstår inte föraktet mot USA, men man lär sig förstå det när man reser. Vilket är en anledning att resa. Men det här...
Ja, men du gillar att tillhöra härskarelementet. Och härskarelementet...
Ja, Putin tror sig en härskare som du hade parti för innan Butcher.
Nej, men alltså, jag skulle säga så här. Att jag är misstänksam emot det som presenteras i media när media ägs av de som äger kapital. Jag försöker tänka själv. Vilket inte alltid är så jävla lätt. Man får inte så mycket information.
Jo, men det har aldrig gått så långt att du tar Palestinas partier i den här konflikten. Men däremot så vill jag säga, så nu när vi nämner författare och sånt, en som har gjort en, det är en väldigt tjock bok i alla fall, Robert Fisk, som var den bästa Mellanöstern reporten som dog här om året, som han var kritisk mot Palestinas ledning också, men framförallt var han då kanske mer anti-Israel och bodde i Beirut. Han har sagt att i den här konflikten det går inte att vara partisk, utan det är som att cykla på två cyklar samtidigt. Och jag tror att han har en viss sanning där. Om vi ser till Hamas, så det här är ju mumma för vänstern, så är ju de Israel sponsrade Hamas när de uppstod där 88 för att manövra ut dem mot PLO till exempel. Sen kom
det visste jag inte.
Jo. Så var det. Men, eller till och från. Det var inte en skapelse av Israel, men de gav dem pengar och sånt ibland för att man övade ut dem mot varandra. Sen 2006 eller 2008, du har mer Asperger än jag, vilket år var det?
Va?
Då, 2006 eller 2008 kom Hamas till efter var det Sharon eller Peres som
ja, ingen.
Ja, skitsamma. Efter när det blev när man började försöka med den tvåstatslösning som nu som vi aldrig kommer uppleva, mitt barnbarn Helio kanske. Då fick ju de val, och då valde man i Gaza Hamas. Sen dess har de gjort en Putin. Det är väl därför också gjorde de en Putin, att de har inte tillåtit mer val. Jag själv får då, när jag lagt upp på mina sociala medier, eller på min Instagram framförallt, då, där du följer, och då får jag då från faktiskt då gammal tokvänster då som eller ung tokvänster också, som det är samma människor märker jag som vägrade inse Putin då, och som tror fortfarande att ryssarna, att Ukraina förtryckte ryssar i områdena i östra Ukraina.
Det tror jag också.
Ja, men då är du också blåögd. Jag har siffrorna på det där. Men i alla fall, det är samma människor. De bara, vad kan du om Israel? Har du ens varit i området? Ja, jag har gjort tre kortfilmer. De finns på YouTube. Den ena är It's Hard to Be... den ena heter It's Hard to Be Gay on the West Bank. De två andra tar Palestinas sakfråga. Det är med rapparen Tamal, någonting heter den. Tamal. Som heter Demolition of a Palestinian Village. Och den tredje om inför valet då med Netanyahu. De finns där på YouTube i alla fall. Och min mamma var frivillig i sexdagarskriget. Om än inte aktiv. Och de behövde inte kalla in henne. Hon var i Israel då, men de hade redan slagit dem på alla fronter i kriget. Och i det kriget har vi också det som är Västbanken. Man tog ett försvarskrig, tog man tillbaka områden, mest för att ha det ur militär synpunkt, utkiksplatser och sånt där. Men där fick vi de här, framförallt från USA, råfundamentala som då bosatte sig. Och där har man beslagtagit mark från Palestinien såklart, i ett försvarskrig. Och folk har drivits från sina platser.
Ja... Alltså rätt är rätt och fel är fel. Jag tycker det är ju ganska enkelt, men världen ser inte ut så. Det finns onda krafter på båda sidor. Ja. Men det som du är lite blind för, du tror på något sätt på sånt där, lite, nästan som en amerikansk, jag tänker på Spencer Tracy eller någon sån här person. Du tror på liksom Amerika som frihetens vind eller något sånt.
Jag ser inte det. Jag skulle kunna säga här kommer på ett nytt uttryck som körs och säger demokrati är skit men ingenting är bättre. Jag säger samma sak med USA. USA är skit men ingenting är bättre som världspolis. Hela Kina.
Alltså jag tycker ju också att demokrati är bättre än diktatur. Men de där uttrycken har ju liksom blivit, kan man säga, lite utsuddare med tiderna. För demokrati handlar ju också om de som har makt över media. Om du tittar på Ryssland så är det ju faktiskt så att Putin har vunnit i alla val.
För att han har makten över rysk media.
Ja, men vilka har makten över de stater som finns i väst, tror du? Vad tror du? Gissa.
Jag ser inte att USA äger svenska proletären. Eller att USA äger våra högerpopulistiska de här fria tider och samtidigt.
Nej, men det handlar ju liksom inte riktigt om det. Utan som själva problemet med det hela, det är ju då att vi får som tillsänt oss. Och du får tänka dig att det är väldigt svårt att stå upp emot det som är common sense i ett samhälle. Alltså jag har gjort det några gånger och jag har ju fått ganska mycket skit för det. Men det är inte så många.
Men i Sverige gäller det att vara pro-amerikan. För att det är inte de som äger svensk media som har som pratar i svensk media. Det är PK-vänster.
Men det är inte riktigt det jag menar. Jag pratar inte alls om PK-vänster. För de har ju också varit en del av det du kan kalla för common sense. Men att tänka själv, det är väldigt ovanligt.
Mm.
Och att göra det innebär nästan per automatik att du får problem. Om du tittar på USA. Och du tittar på USA från 1920. Och så ser du på den amerikanska fackföreningsrörelsen hur de slog sönder under 20-talet. Och hur den amerikanska vänster som fanns en gång i tiden krossades.
Mm.
Det var ju naturligtvis med hjälp av det var ju fortfarande en demokrati, man kunde ju rösta och så. Men i dagens läge...
Maffia tog över facket också.
Ja, men i dagens läge så tror jag inte att det är så konstigt att i många länder, USA, men även i Östeuropa som Slovakien och Polen och så, att det är högerpartier som står för arbetarklassens sida. Det är inte...
Det vet vi, det är Trump och dem. Men du som pratar om att ha en intellektuell debatt. Vet du vilket universitet som har mest marxistisk litteratur i världen?
Ja, men det spelar väl ingen som helst.
Det är Chicago. Där du också har Chicago Boys och dem. Det kan vara att du vill lära friheten. Liksom lära känna fienden.
Ja. Ja, alltså...
De har mer än Sovjets. Eller forna, det som var Sovjet. Även på den tiden.
Jo, men du är så fylld av propaganda.
Nej, vadå fylla av program? Det handlar ju som jag säger om att tänka, som du pratar om, tänka fritt, men vi tänker fritt på olika sätt.
Ja. Vi har olika åsikter.
Men, vad ska vi säga mer i den här frågan med tillbaka till?
I den här frågan så tycker jag ju att Israel gör rätt när de försvarar sig. Och jag tycker att de gör rätt som går in i Gaza. Alltså för det som Hamas gjorde, det är ju ändå så att de här människorna som lever i Gaza har röstat fram Hamas. Och jag har ju sett i nyhetsinslag människor som är upprörda över vad Hamas har gjort. Alltså palestinier i Gaza som är upprörda. Ja, och då
det är ju de som drabbas.
Ja, det är vanliga folk som drabbas. Men då får de faktiskt göra något mot det. Och det
problemet är att de inte har haft fria val. Det är det som...
Nej, men alltså det handlar inte bara om fria val. Jag är inte så som alla här i Sverige är, att vi tror blind på fria val.
Nej, Israel har för många val. Vad är det resulterat? Att högerpopulist och sen har de...
Alltså det
de har till och med islamska, eller förra regeringen hade det, men de gör ett val varannat år.
Ja.
Och det är kanske därför de försöker inskränka det också, andra sidan. Då hade de muslimska extremister upp med de populistiska. För det är samma sak som Nation of Islam i USA, att de vill ha en apartheid. Och då snackar inte... Det som Rabin säger, inte apartheid som i Sydafrika som vänstern också försöker få, att det är en rasapartheid utan åtskilda.
Ja, det finns ju ganska stora likheter mellan islamska fundamentalister och judiska fundamentalister.
Jo.
Alltså när det gäller moral och så. Och de är närmast, de närmar sig väl snarare sådana som jag.
Och för att dra min objektiv också. Vi har ju haft hur de har skjutit, judiska extremister skjutit i, dels folk i Bernadotte, men sedan 90-talet utanför moskéer och eller utanför heliga tempel och sånt i Jerusalem.
Ja, alltså...
För att förstöra också som Hamas nu, ja, gör jag gällande.
Den typen av extremister är ju samma sak som islamister. Jag tycker att man i Sverige, överhuvudtaget i väst, måste skilja på muslimer och de som är islamister. Islamister ska man inte ha någon misskund med.
Mm.
Däremot muslimer, alltså jag känner ju en massa muslimer här på ön och så. Och det blir fel på dem. De är ungefär som gamla sossar.
Du var inte Malmö och Helsingborg där de sitter och firar de här.
Nej, men alltså
det... Och där kom in också. Ska vi då, som, om vi tar som Israel att de flyttade in zionistiska rörelsen i det här området Palestina. Som Herzl beskrev det som här går bara förvirrade judar och smutsiga araber omkring. Och det var en avkrok osmanska riket. Om vi då i Malmö förespås ju faktiskt vara om 20 år... över 50% muslimer. Vi kan inte säga att köra ut dem då.
Nej, det där är ju som ett annat problem. Det kan man ju se i Nordirland, va. Alltså hela den nordirländska konflikten handlar ju om att katolikerna föder fler barn än protestanterna. Protestanterna var i majoritet. Nu är de i minoritet. Och det där är något som är liksom ett faktum. Det är svårt att göra någonting åt det.
Sen har vi då det här med antisemitismen. Johan Akelius skrev en bra krönika som man alltid gör i sina kröniker. Men han menade att vi har också en inneboende antisemitism från 1800-talet i arabisk litteratur som även västerlandet köpte. Den tyska, han anklagar inte Bildt, men Bildt är ju från höger den palestinaren. Och han menar att Bildt är kanske att vi har också haft tyskvänliga svenskar då som har köpt den tyska retoriken, att det kan härleda därifrån.
Alltså antisemitismen som sådan, som fenomen, är avskyvärd. Det finns liksom inget annat ord för det.
Och då menar vi den antisemitismen som man nu kallar antisemitism.
Ja, men alltså antisemitism vad det än gäller. Alltså att avsky människor på grund av deras blod, det må vara svarta eller vad som helst då. Det är avskört.
Ja. Och det är liksom... ja, det menade han. Men då... Johan var ju upprörd över det här med i Helsingborg och Malmö där man firade på gatorna.
Ja, det är fullständigt avskört. Och jag tycker att sådana människor... Jag tycker att man måste vara ganska sträng mot den typen av människor.
Vi kommer få mer av dem i Malmö. Det blir ju en axel. Det är det jag menar att... Som jag sa till dig, du höll med mig om att Israel är också faktiskt en av få länder som varnar innan de går in och bombar. Och jag vill väl säga att USA där också, det är därför de tog TV-tornet i Belgrad som snyftvänster
fortfarande sitter. Nej, men alltså TV-tornet i Belgrad...
Man tar TV-tornet i alla krig för att slå ut.
Nej, alltså TV-tornet i Belgrad, jag var ju väldigt engagerad under 90-talet. Det var jag, Sören Sonelius, Jan Myrdal, några till. Som var engagerade mot NATO.
Jan Myrdal är ju väldigt pragmatisk i frågan.
Jan Myrdal är ju en person som ofta har haft rätt. Mm. Inte alltid. Det har inte jag heller haft.
I podden där han gästade oss vägrade han när jag sa till. Fortfarande erkänna Pol Pot.
Nej, men alltså jag kan inte uttala mig om det. Men alltså, säg så här. Myrdal kommer att leva vidare som en av dem som aldrig gjorde avkall på majoritetens åsikter. Och vi tänker oss så här att vi skulle allihop leva i Sovjet. Vad tror du, vilka tror du skulle vara i läger? Jo, det är jag och Myrdal, några till. Men de flesta goddagspiltarna, de skulle inte vara i läger. De skulle vara med i partiet.
Jo, men det handlar ju om att erkänna att man har fel som Himmelfridens torg och Pol Pot. Och
ja, men om vi tar Himmelska fridens torg. Jag minns ju mycket väl när det hände. Jag hade Beidau på fest här, den sista festen jag hade här. Mycket omtalad, den finns i den här boken av Tosteman, Att gå ut eller något sånt där. Som han har utgivit i Sverige från andra världskriget framåt. Jag är den enda, De enda privatfester som nämns är de jag hade i den här lilla lägenheten. På den sista festen hade jag Beidou. Jag träffade flera exilkineser. Jag tyckte det var fruktansvärt det som hände. Men samtidigt har jag en förståelse för kinesiska kommunistpartiet.
Jag förstår alltså varför Hitler ville slå ner generaluppror och sånt.
Nej, men alltså inte så. Alltså, när det handlar om väldigt stora problem måste du också på något sätt vara pragmatisk. Hade det varit en fördel för världen om vi hade fått ett sönderfallande Kina i makt av de som tillhörde den kinesiska triaderna, alltså de som hade våldsmonopolet.
Inte just då när Sovjet föll.
Nej,
men det var ju så långt tror jag att Jan
i jo, himlen, alltså det som hände var ju faktiskt att Kina lyfte sig, alltså den kinesiska befolkningen har fått det mycket bättre. Jag var där 2004. Och jag måste ju säga att Kina ändå, man talar så illa om Kina.
Det fattade de, att du måste ha en kapitalistisk ekonomi i det.
Ja, men en kapitalistisk ekonomi med en viss form av, kan man säga, styrning.
Jag kommer ihåg, jag hade ju en fascist, vi kallade honom fascist, Sture Martinius, som alltid, för han satt alltid och bara hyllade allt som var ökning i ekonomisk tillväxt. Och han menade ju då att Kina och Chile och Singapore, de är bra för de var som Sverige för 100 år sedan. Att du måste ha diktatur när du bygger upp en stor ekonomi i början som sätter spelreglerna.
Alltså jag kan inte, det är för stora frågor för att jag ska uttala mig om det. Men jag kan ju säga det att eftersom det har funnits under hela mitt liv en propaganda emot Sovjet och numera en propaganda emot Ryssland och en propaganda emot Kina. Och jag känner mig obekväm med att leva under propaganda. Då försöker jag tänka så här. Det är inte så att jag stöder Putin. Det är inte så att jag stöder Xi Jinping. Nej, det är inte så. Men däremot försöker jag tänka, vad kommer att hända nu? Vad är det här bra för?
Ja, och det är lite min ADHD fick mig att fladdra iväg. Men då vill jag komma tillbaka med relationen med att Israel alltid vanligtvis varnar innan de ska bomba. Och det gjorde de nu också när de börjar stick från fastigheter där det finns Hamas-folk. Lämna de områdena. Vi kommer gå in här och här och bomba. Och så började de. Nu... Sen säger, för det är här jag tänker på det palestinska folket. Sen säger försvarsministern, vi ska platta till Gaza. Man har ju också gett piloterna större friheter nu som det är ändå som kanske inte direkt varit Israelvänlig, även om John Gjusson sa i vår podd eller någon gång i intervju honom, han gillar inte Natanzacha, för han tycker att de har en israel där. Samtidigt som han tyckte Cordelia Edvardsson, min vän, framlidne vän och kollega på den tiden jag var på Svenska Dagbladet, som var judinna, tyckte han hade liksom heder. Hon var ju ofta nere på Västbanken och Gaza och rapporterade utifrån deras perspektiv också, fast hon var judinna som också nästan föddes i Auschwitz. Stefan, jag har gjort en bra film som man också kan titta på som heter Flickan från Auschwitz, om henne. Men att då man ger dem att grusa, platta till ett land så att de snart då hamnar i det medelhavet. Yasser Arafat från PLO då, Palmes vän och Sten Anderssons vän och Erdogan Trojka och Pierre Schoris då ville döda alla judar och grusa hela Gaza, även om de har varnat dem. Men det ser du, bårhusen i Gaza är redan fulla. För det faller ju folk dit. Gamla tanter, pensionärer, folk, barn. Kanske som inte kan lämna. De är fulla. Och vi har en humanitär katastrof där nu. Det hela
man kan inte säga någonting annat. Att alltihop är väldigt djupt beklagligt. Men vad fan ska vi göra?
Och min teori är att det är en enda jävels man bakom det hela. Och det är Putin.
Ja, du har ju Putin som någon sorts demon bakom allting.
Är det vår tids Hitler?
Nej, jag upplever inte alls att det
är. Han tror bara, han är i Stalin.
Ja. Alltså, vissa människor behöver alltid någon demon som de tror på. Världen är inte så
Liksom. Nej, då. Hitler dödade 6 miljoner judar och sen 2 miljoner romer, handikappade och homosexuella till då, 8 miljoner och sen 10-12 miljoner till som dog under andra världskriget, men samtidigt Stalin dödade 20-40 miljoner av sitt eget folk.
Ja, jag vill inte ens kommentera det. Vi slutar där.
Ja. Slutligen vill jag också påminna om att det inte är gratis att podd. Vill man stödja oss, swisha 123-535-4857 eller köp våra t-shirts, hoodies, kaffemuggar på podstore.se eller vår öl, ol, syrl och stig ol på Systembolaget Söder. Är man intresserad av att gå vår skrivarkurs i Berlin eller i Stockholm nästa år, mejla cyrilochstig@gmail.com plus att man kan då, det vill jag framförallt påminna om, att man kan köpa våra böcker hos Bokus och adlibrisson.com. Och där är jag aktuell 17 november med en ny 220 sidor lång, eller mer än 220 sidor lång prosalyriksamling som heter Slå mig så hårt du vill.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.